Guds frid Isabella.
Guds frid Maria.
Ja, nu sitter vi här med levande ljus i ett litet kontor. För lampan har gått sönder.
Jo, den blinkar och har ljud och vi vill skala bort alla extra ljud här i bakgrunden.
Ja, det räcker att vi smackar ibland.
Jo. Idag ska vi prata om graviditet och förlossning.
Mm.
Och det berör ju minsann dig just nu, Maria.
Ja, det kunde ju vara ett favoritämne för mig. Men alltså, ska jag vara riktigt ärlig så är jag ju lite... Jag tycker ju att det är lite tråkigt.
Just så. Vilken vecka är du i nu?
Nå, vi var förra veckan på den här vecka 20-ultra. Mm. Så då fick vi se könet på barnet. Okay. Och det är ju hemligt förstås.
Just, jag tänkte just säga, ska du avslöja nu för våra lyssnare om ni ska få en pojke eller en flicka?
Och det är ju inte ändå 100%.
Nej.
Så vi har sagt åt barnen och de närmaste. Och, ja, så någon kan bli besviken sen om inte det håller. Ja. Det läkaren har lovat att det ska vara. Men vi får se sen.
Ja, precis det. Det här måendet under en graviditet kan ju växla väldigt mycket. Du har ju nu 4 barn från förr.
Mm.
Det här är din 5:e graviditet. Och jag har 5 barn, så vi har ju varit gravida faktiskt.
Till lust och lejd.
Ja, så är det.
Ja, och räknar man med missfall så har man ju också flera graviditeter. Och det är ju alltid värst i början.
Mm.
När man är som mest trött och mår väldigt dåligt. Och då håller man ju den nu hemligt. Så ingen vet ju varför man är helt knäpp.
Nej.
Och bara går i skåpen och är hungrig. Och just att man tappar... Man mår dåligt och är trött och orkar ingenting.
Nej. Det är ju de här hormonerna som lägger igång och ska förvandla din kropp till en gravid kropp.
Ja.
Hur har du mått de här tidigare graviditeterna? Känner du igen ditt mående från dem?
Ja, det är ganska lika.
Mm.
Och jag kan som veta från vecka till vecka att då går det över och...
Okay.
Att nu är tröttheten som värst, men sen kommer det att gå över. Och nu äter jag mycket, sen kommer det att stabilisera sig. Och allt sånt har varit ganska lika.
Mm.
Hur har det varit för dig då?
Jag har ju tyckt att graviditeter har varit den jobbigaste biten.
Samma här.
Av allting med att få barn. Det händer så mycket i kroppen. Och speciellt om man tänker första barnet, som då allting var så nytt.
Mm.
Så nu är det speciellt.
Ja.
Du har ingen aning om vad som ska komma. Du vet inte om den här känslan du har i magen nu är naturlig. Ska den vara?
Mm.
Håller någonting på att hända? Du är ju så otroligt uppmärksam på varenda liten känsla du får. Och jag vet att jag har tänkt efter första graviditeten att när jag fick lite distans att nej, men så där illa kunde det ändå inte vara.
Mm.
Att ifall att vi får flera barn så då ska det nog vara annorlunda.
Ja, då ska du skärpa
dig. Då ska jag skärpa mig.
Inte alls vila på dagarna och inte springa till WC-byttan och må dåligt.
Nej, egentligen inte såna saker. Utan mera det här, de här humörsdipparna.
Mm.
Att det kan väl ändå inte vara så svårt att vara på bra humör.
Mm.
Fast du är gravid.
Mm.
Och så konstaterar jag ju att jag har tydligen varit väldigt känslig för de här hormonerna i alla fall. För varenda graviditet har ju ändå visat sig gå nästan enligt samma mönster vad det gäller mitt psykiska välmående. Mitt fysiska välmående har på det sättet varierat lite eftersom först så fick jag havandeskapsförgiftning.
Oj då. Mm.
Och samla jättemycket vätska.
Alltså från vilken vecka fick du det då?
Jag samlade ju vätska jättetidigt redan. Så de följde nog med mig nästan hela tiden.
Mm.
Och hade lite protein faktiskt också ganska tidigt.
Mm. Så du hade rejäl viktuppgång då kanske?
Det hade jag nog.
Ja.
Mm.
Mm. Men du har inte mått illa då sådär att du har... spytt och spytt och spytt som vissa gör.
Det har inte varit mitt stora problem.
Nej, så är det för mig också. Mm. Men det finns ju många som har det.
Ja.
Men nu är det så för mig att jag ska aldrig behöva ta någon graviditetstest. För jag vet från dag ett att
ja.
Nu är mora gravid.
Mm.
Mm.
Men nu är den ju speciell, den där känslan när du gör det där testet. Om du har väntat på ditt barn jättelänge så är det ju nog ren och kär glädje säkert, ja, när du ser det där strecket. Men nu är det ju blandade känslor. Och ändå så har den här förväntan och glädjen alltid segrat.
Mm.
Där i början. Att direkt så har jag nog blivit som att nej, men vad är det månne för krabat som är på gång här? Ja. Och lite oro också, att hur kommer det att bli?
Ja, den där oron, den greppar alltid tag i mig riktigt tidigt. Att nå, ska nu det här bli till någonting? Mm. Och det tar lite bort den där glädjen och förväntan.
Mm.
Att när vi väntar till den här veckan innan vi berättar. Och till den här veckan innan vi riktigt tror på det. Och det är alltid det här ultra i vecka 12 som har varit det där. Att nu är det på riktigt.
Okay.
Att innan det har jag inte kunnat ta ut någon glädje i förskott.
Ja. Jag har haft svårt att hålla hemligt.
Ja. Ja. Så där överlag hur jag mår nu, så jag minns att när jag blev gravid så tänkte jag att åh, det här ska bli den här perfekta graviditeten där jag inte går upp så mycket i vikt. och nu vill jag vara den där vackra gravida kvinnan som andra är.
Mm.
Och alltså sen då jag plussade och så får jag till kylskåpet och så gick jag dit en gång i timmen och så åt. Och jag gick säkert upp 5 kilo de där 2 första veckorna. Alltså jag kunde bara äta. Det var enda som höll mig i schack.
Mm.
Och jag gick upp riktigt mycket i vikt. Och jag var riktigt ledsen när jag skulle på till rådgivning. För att jag kände att det här var ju helt onödigt. Att kunde jag inte ha lagt band på mig. Att den här gången skulle ju bara den där smala gravida kvinnan med den där lilla bollen på magen. Så det är kanske det jag tycker är tyngst med graviditeten. Att den här extra vikten, och det gör att jag känner mig klumpig. Och jag känner mig inte alls lika vacker som jag tycker att andra kvinnor är. Andra gravida kvinnor, alltså det är ingen skillnad om de är 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo. Jag tycker alla andra är så vackra. Mm. Och själv känner jag mig som att här kommer flodhästen.
Och jag tycker att du är jättevacker. Men, och du är gravid.
Så där är det med de här hjärnspöken som intar.
Det är så.
Så det har jag nog fått kämpa med. Att kunna acceptera att så här är det. Och kunna glädjas att tänk vilket mirakel att man är gravid. Att inte låta hjärnspöken ta över där. Och tänka att man borde vara på något annat vis.
Precis.
Men det är ju skillnad på den fysiska delen och den psykiska. Och här går de ju lite ihop.
Mm.
Att jag mår fysiskt egentligen jättebra. Men så är det där psyket då som spökar.
Ja.
Så lite ledsamt att man inte bara kan klippa av de där tankarna.
Ja.
Och bara låta kroppen sköta sitt.
Mm. Har du haft några sådana här fysiska symptom annars med låga blodvärden och sånt?
Nej. Inga problem. Lite foglossning i slutet med någon av barnen. Men inte sådär att det inte går.
Okay.
Går att fungera i vardagen. Så jag får ju vara jättetacksam.
Mm.
Och sen är jag ju en sån person som kanske någon av lyssnarna känner igen sig i det här. Att när jag kommer till rådgivning, när jag kommer till ultra, till och med på baby, så jag är en sån där ursäktande klient eller patient eller... Jag är riktigt sådär, jag vill inte ha någon plats.
Mm.
Jag vill inte vara till besvär. Mm. Jag vill vara den där perfekta mamman som följer alla kurvor.
Ja.
Och allt ska vara bra. Så det där är lite... Och jag tror det har med självkänslan att göra. Att man lite... Att jag är inte värd att ta plats. Och jag är som just den där ursäktande. Och jag vet att det finns de som är precis tvärtom.
Mm.
Som tar jättemycket plats när de kommer till rådgivning och pratar om sina känslor. Och de vågar ta plats. Mm. Och de tycker att det är jättemäktigt det här. Och de vill dela med sig också åt rådgivningstantarna och sådär.
Månne inte har med personlighet att göra
jag
också.
Jag tror det också.
Ja. Vissa har bara mer integritet också och vill inte dela de här allra intimaste detaljerna med någon annan.
Mm.
Man är ju så otroligt känslig när man är gravid. Och det behövs som bara nästan ett tonfall eller en blick som får dig att, som kan få dig att reagera.
Ja. På rådgivningarna så får de ju fast många personer som inte mår bra.
Så
alltså
det.
Också i förhållande och sådär. Så när man faktiskt har det bra så kan de ändå lite som att är nog allting bra. Så att det känns lite sådär just som att man ska hålla upp en fasad.
Ja.
Det är ju bra att man mår bra.
Det är bra att man mår bra.
Men så är det också bra att de kan få fast de som inte mår bra.
Så är det.
Att de verkligen kan analysera på djupet och se på en människa att är det någonting som inte som det ska vara. För nu har de en viktig uppgift.
Det har de nog,
som möter alla gravida kvinnor.
När man är gravid, och jag vet att jag själv också har fallit i det här, att man kommenterar folks gravida kropp.
Mm.
Vad har du för tankar om det?
Ja, jag är ju förstås jättekänslig med det.
Mm.
Mm. Och nu har jag också fått kommentarer, för jag är ganska kort.
Mm.
Och då ser man fort klumpig ut. Och jag vet inte varför det är tillåtet att kommentera en gravid kvinna. Nej. Plötsligt blir man ett objekt.
Mm.
Oj, vad du har stor mage. Mm. Och folk vill känna på magen. Och oj, hur många barn ska du få? Är det tvillingar?
Ja.
Och hur långt är du nu i graviditeten? Och så tänker de lite att ska man vara så här stor? Mm. Oj, det ser ju ut som att du snart ska få barn. Mm. Att har du så långt kvar?
Ja. Mm.
Och då är man ju extra känslig när man är gravid.
Ja.
Man känner inte sig som fit for fight egentligen. Så det som kanske någon annan ska rucka på axlarna åt, så kan man själv suga in och lämna och fundera på länge. Och du kan inte börja tänka på att banta eller gå ner i vikt när du är gravid.
Nej. Jag har varit mera känslig i de här sjukhussammanhangen eller rådgivningssammanhangen än vad jag har varit att folk har kommenterat min kropp som gravid så här annars, bland vänner och bekanta. Att jag har haft ganska bra självdistans till min kropp som gravid och också kunna kämpa om det själv och så här. Så där är man ju också olika och det är väl det som skapar de här situationerna. Att man inte är riktigt medveten om att folk faktiskt kan bli ledsna. Ja. Om du inte själv är en sån typ.
Nej, och har du inte själv kämpat med tankar kring vikt, utseende, om du själv är helt fine, du har aldrig haft ätstörningstankar eller sånt, så kan du inte tänka att någon skulle ta åt sig av att du kommenterar någon annans mage.
Mm.
Och en väninna sa faktiskt åt mig alldeles nyligen att när en kommenterade åt henne, hennes gravida magen, och tyckte att hon var så stor, så sa hon tillbaka att vet du att jag tycker också du har gått upp i vikt.
Men det var ju en bra reaktion. Ja,
och det var en man. Det var en man som kommenterade och jag tyckte det var riktigt mitt i
prick. Ja.
För varför? Varför tar vi oss rätten att kommentera? Vi kan säga att oj, du ser ut att må bra, vad du är fin, alltså det strålar om dig. Hur mår du? Kan vi fråga. Vi behöver inte kommentera hur vi ser ut.
Nej,
hur svårt ska det vara?
Ja, nej, det är sant.
För ofta, de som är stora i sig själva ser också stora ut som gravid.
Mm.
Och de som är riktigt smal och liten ser också liten ut när de är gravid. Mm. Ofta går det hand i hand.
Ja.
Så, ja.
Där får vi nog tänka till lite allihopa faktiskt.
Ja.
Och sen får vi också tänka att det finns de som jättegärna skulle önska att någon skulle kunna kommentera deras gravida kroppar. Som inte kan bli gravida, till exempel.
Ja.
Hur är det, Maria, när du tänker på förlossningen? Är du rädd?
Nej, jag är inte rädd. Alltså jag ser fram emot förlossningen. Mm. För att det är ett slut på graviditeten.
Ja.
Mm.
Har du varit någon gång rädd inför någon av dina förlossningar?
Nej, alltså tvärtom så har jag varit riktigt. Jag har tagit riktigt lätt på förlossning. Mm. Och till och med så lätt att när jag väntade Rut i vecka 38 och jag började störtblöda, så förstod jag inte fara med det, att nu är någonting på gång.
Okay.
Utan jag ringde åt min man och sa att nu ska du komma hem och köta barnen, för jag ska fara och visa upp mig till sjukhuset. Så jag blev ju akutsnittad.
Okay.
Och min man hann inte riktigt med då.
Okay.
För att, så jag är lite naiv faktiskt.
Precis det.
Då var jag ju yngre, så nu hinner jag ju ännu bli lite orolig kanske.
Mm.
Att någonting ska gå snett och sådär. Men jag är ganska befriad från den där oron.
Vad skönt.
Ja. Hur har du känt inför förlossningar?
Det har inte varit den värsta delen för mig heller.
Nej.
Och ändå så har mina förlossningar alla sett så olika ut. Det är väl så. För de flesta att förlossningarna är olika.
Jag tror det.
Mm. Och så här, men de har också faktiskt rent praktiskt varit olika.
Jaha.
Att jag har två snitt, varav ett då var akutsnitt.
Mm.
Och en blev jag igånglagt och fick också epiduralbedövning. Och två har jag kommit igång själv, varav en har jag fött med bara lustgas. Och den andra då med epiduralbedövning. Som har funkat jättebra på mig faktiskt. Det har tagit bort all smärta. Men lite tar det ju också bort krystvärkarna. Och det är ju... Det kan ju vara lite problematiskt.
Mm.
Mm. Så de har varit så olika alla. Mm. Och jag är glad över att de har varit olika. Mm. Att jag har fått testa på lite. Skulle jag få välja, så tror jag ändå att jag skulle ta ett snitt.
Jag också. Jag tyckte det var så lyx.
Det var nog det.
För jag hann ju aldrig ha några verkar eller någonting. Utan det blev sådär akut snitt. Och det kändes lite som att få presenter före födelsedagen.
Ja.
Att jag inte behövde gå de sista veckorna. För jag tycker det är så tungt att vara...
Ja.
Att stirra på det där datum när du ska få beräknad. Och folk börjar fråga, när ska ni få... Och att bara mitt i allt. Nu har vi fått en flicka och man lägger ut det åt familjerna. Och så det gick som på en timme.
Ja.
Men det här snittet efteråt kan ju vara problem för många. Och för mig var det inte det. Så därför tycker jag att det var så lyx.
Ja.
Att bli snittad. Men jag har nog annars bara använt lustgas.
Ja.
Mm.
Mm.
Och det har räckt.
Ja.
Men nu har vi faktiskt planerat. Och mannen sa häromdagen att... Att Maria, den här gången ska du prova på det där epidural.
Mm.
Och jag bara, ja, att då ska jag sova genom verkarbete. Eller sticka som min svägerska gjorde.
Ja.
Tänk att ta med sticksömmet till BB.
Ja, det var nog.
Fast jag stickar planera. Ju inte.
Mm.
Men jag kan ju börja.
Men sen den här gåvan. Då när du får ditt barn. Den här första kontakten. Och det här första mötet med den som alltså har varit inne i din mage.
Alltså det är så underbart. Alltså det finns inga ord som beskriver lättnaden när barnet rutschar ur livmodern och upp på magen och det börjar skrika. Det slår allt.
Ja, det har ju inte varit riktigt jätteså här spontant alla gånger för mig. Nu tycker man om sitt barn och, men det kan vara lite svårt med förändringar ibland.
Ja, och förstås, man har ju jätteont. Och sen ska ju moderkakan tryckas ut. Och barnet är jättekladdigt.
Mm.
Och sådär att, nu finns det många andra känslor där.
Ja,
men den där, alltså den där lättnaden att barnet är ut.
Ja.
Att det är färdigt. Alltså den här graviditeten kommer aldrig igen.
Nej.
Åh, det är så skönt. Och förstås, med första barnet så är ju allting så nytt.
Så är det.
Så nu är det ju sen med de andra barnen man kanske förstår, alltså... Det är säkert olika också.
Beroende på hur du är som person och hur din graviditet har varit och hur barnet är och hur det ligger. Och...
Ja, om man har blivit klippt eller och det ska sys någonting och det finns mycket efterarbete där också.
Ja, det finns det. Har det alltid varit så att det är din man som har varit med på förlossningarna?
Ja, det har bara varit min man och jag.
Mm.
Och nu är det ju jättepopulärt att ha doulor med sig. Och det tycker jag ju jättefint att det finns. Tänk att kvinnor ställer upp frivilligt, gratis.
Mm.
Och hjälper till på förlossningar som ett stöd.
Det är fint.
Jag tycker det är helt underbart. Själv känner ju jag lite att nej men... Min man till och med tycker att men oj vad han får tråkigt att sitta och titta på mig som andas lustgas.
Mm.
Som ännu en till person skulle sitta och bara vänta att det ska ske någonting. Så då skulle jag väl bli riktigt nöjd.
Jag har nog haft jättestort behov av min man under förlossningarna. Och innan jag har fått epiduralbedövning, så vi brukar skratta åt det sen efteråt. För alltid då jag har fått en värk så har jag har bara velat att han ska som massera korsryggen på mig.
Ja.
Och på dialekt så brukar jag bara säga så här åt honom att nu måste du sota. Sota, 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 sota.
Oj, oj,
oj. Och det här var som bara hans uppgift då.
Förlossningarna. Men jag vet nog att så när jag pratar med min man om det här, så han känner nog ofta det där att oj då, man skulle lite kunna ta en del av den där smärtan.
Mm.
Alltså det måste vara ganska jobbigt för mannen att bara kunna se på och just massera, hjälpa, stöda, peppa.
Mm.
Men de kan inte ta en del av smärtan.
Nej, det är så. Nej, det är ju nog intressant det här bibelordet som rent tidigt i första Moseboken där kvinnan då får den här uppgiften tilldelat sig av Herren.
Ja, med smärta ska du föra dina barn.
Och på något vis har jag nog tänkt många gånger att den smärtan handlar nog om mer än själva förlossningen.
Ja, ja.
Det handlar om hela smärtan från att du blir gravid tills resten av ditt liv.
Ja, ja.
Smärtan med att inte räcka till som mamma och smärtan med att du förlorar ett barn eller smärtan med att du får ett barn som har specialbehov. Smärtan med att du tycker att du misslyckats i fostran och det är som hela spektret på något sätt. Ibland har jag tänkt att det känns som att männen fick lättare uppgift än kvinnorna. Har du någon gång tänkt det?
Ja, när jag pratar med min man också så upplever jag själv att jag kämpar mera med det här mammasamvetet.
Ja.
Att jag brukar fråga, att finns det inget pappasamvetet? Mm. Men självklart finns
ja.
Det. De älskar också sitt barn lika villkorslöst och har samma oro. Men på något vis så känns det ändå som att de ska vara lite mer befriade. Kanske har det att göra med det att vi är mera om oss och kring oss med våra barn.
Mm.
Jag vet inte.
Kanske det har det. Kan du älska dina barn villkorslöst?
Nej, det kan nog bara Herren.
Mm.
Men jag tänker ännu när vi pratade om doulan att de har ju också väldigt viktig uppgift inför en förlossning. Mm. Just för de som har förlossningsrädsla och...
Ja.
Och känner en stor oro och osäkerhet. Och, så nu är det ju viktigt att vi tar det här på allvar.
Ja.
För de som behöver extra stöd. Då.
Jo, och där tycker jag att vi ska faktiskt inte vara rädda att utnyttja de här resurserna som finns. Just att gå och prata igenom förlossningen. Till och med flera gånger om det behövs och många gånger och efteråt. Och samma sak också med den här rädslan att bli mamma och för allt det här nya.
Mm.
Det finns ju möjlighet för oss.
Och jag kan ju tänka att många tänker att nej, men det här är ju världens naturligaste. Och så ser vi på våra mormödrar och mödrar som fick stora familjer.
Mm.
Speciellt i vår vecka. Så att nej, men det här är ingenting. Det här ska inte vi förstora upp.
Nej.
Och så kan man som igen trycka undan sina känslor som behöver bearbeta. Mm.
Jag kommer ihåg att med några av de här första barnen då så kämpade jag så här efteråt och sa att jag kan inte prata med sådana som har fött utan epiduralbedövning. För jag tyckte det var som liksom, det var bedriften med stort B om man har gjort det. Och eftersom jag inte kvalade in i den gruppen då så tänkte jag att nej, jag kan inte ha kontakt med sådana.
Så nu klipper vi kontakten då. För jag har ju inte testat på epidural.
Nej, du har ju inte. Men jag har ju mognat sen det.
Ja. Men jag i min tur kan ju säga att de som har klarat sig utan lustgas.
Mm.
Jag har en väninna som bara använder varma handdukar mot underlivet. Att det räcker som smärtlindring.
Imponerande.
Ja.
Där är man så olika också. Vi har så olika smärttröskel.
Mm. Ja, vi har det.
Och det får vi... Det får vi bara acceptera.
Mm, så är det.
Vad ska vi säga om råd?
Förtrösta på Herren. Det är nog mitt råd.
Ja.
Alltså jag minns när jag då körde till stan ensam i bilen och stört blödde då. Så var det bara en bön som cirkulerade i min hjärna och det var Fader vår bönen.
Mm.
Och där kom ju också den där skeden vilja, så som i himmelen. Så. Men då kände jag att nej, men jag är helt buren i Herrens hand och jag kan ingenting göra. Och det var så skönt. Jag kände riktigt hur jag som, alltså vi hade sån connection, alltså han bar mig. Det var helt underbart. Jag var så trygg. Så Herren är nog, oj, det är nog till honom vi ska fara. Det är nog det bästa rådet. Och att lägga all oro och ängslan och alla tankar åt honom.
Jag kommer ihåg att att jag kämpade nog ganska mycket med min gudsrelation under det att jag var gravid och våra barn var riktigt små.
Mm.
Så det skulle inte ha varit illa att ha den här relationen som jag nu upplever att jag har med Herren då.
Ja.
Nu har han ju alltid funnits med och nu har vi alltid bett och så här. Men mera har det nog handlat om att jag beställer och han ska leverera.
Ja, vi är många som...
Om vi säger så.
Ja, vi är många som gör så.
Ja. Jo, vi gör ju det allihopa.
Men jag tröstar mig ofta med just samma bibelställe som Sofia pratade om i förra programmet. Just Psaltaren 139.
Mm.
Att dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Och den där bibelversen är alltid så stark för mig när jag är gravid. Ända från första dagen. Att det är redan antecknat i alla dagar att det inte är mina händer. Ja. Och det ger mig otrolig tröst.
Ja.
Att jag kan ingenting som mor förhindra att någonting går snett. Eller. Det är helt i Herrens hand.
Ja.
Och det är så skönt.
Mm. Och ändå får vi ju sörja det som går snett. Ifall att någonting går snett. Det betyder ju inte att du tvivlar. Eller att du har svagare tro för att du sörjer.
Nej. Men nog, ofta med rörelser också så börjar man ju följa med barnets rörelser då man kommer längre upp i veckorna. Och jag känner jättedåligt rörelserna och jag orkar inte söka efter dem. Alltså, ibland tänker jag bara, nej, jag måste sluta sätta handen på magen och börja som oroa mig. Att finns det någon rörelse där? Att jag måste bara släppa det här nu. För man kan bli riktigt, ja, vad ska man säga, besatt av det här. Att lever det här barnet. För det kan hända det kan hända någonting. Och det är ju den största mardrömmen.
Det är sant. Och då går mina tankar faktiskt till att ni har ju ändå valt att låta ert barn födas.
Ja.
Det finns ju också många som väljer annorlunda där.
Ja, jag tänkte också på det när jag var i vecka 12 på Ultra. När man såg hur mycket som hade utvecklats då redan. Då började jag googla att i vilka veckor är det tillåtet att göra abort i Finland. Och i Sverige hade de, nu minns jag inte vilka veckor, men där var det längre. Okay. Alltså du kan gå längre in i graviditeten och ändå avsluta det helt.
Ja.
Helt utan besvär, så att säga. Men... Och det är som så, alltså... Hur Herren har skapat, alltså redan 12 veckor och man kunde se som händer och fötter och fingrar och han såg hjärtat och han såg urinblåsan och alltså det var allt. Allt var då redan så utvecklat. Så nu är det ju mäktigt.
Ja, det är det.
Inte det är ju så lätt att hitta sin plats som mamma. Många välminta råd av äldre då som har sitt på det torra så kan ju tolkas negativt för att man är känslig. Och nu är det ju viktigt att någon tror på en. Alltså det gäller ju inom alla områden. Att någon tror att du blir en bra mamma. Du vet det bästa för detta barn.
Ja.
Och att man känner det där att yes, jag kan det här.
Jag tänker bara på hur otroligt många olika slags mammor det finns. Som alla gör på sitt eget sätt. Och ändå blir barnen så fina, fina människor.
Ja.
Och det lägger lite perspektiv, tänker jag. Att tillräckligt bra är tillräckligt bra.
Ja, men vi kan också skada.
Så alltså,
min flicka kom hem häromdagen och hade varit i stan och då var hon riktigt upprörd att det var en mamma där och hon ropade så åt sina barn medan hon stod i matkön och de satt vid bordet och väntade och hon ropade åt dem att de ska vara tyst och att vi får hem om inte de kan uppföra sig och jag märkte att hon var riktigt upprörd. Så nu kan man också se fall där man faktiskt skulle vilja ingripa. Sen kan vi konstatera att det har ju betydelse att vi båda två har vuxit upp i familjer där det finns många barn. Mm. Och vi har tagit hand om kusiner. Mm. Och...
jag har kört jättemycket mina syskons barn.
Ja, och jag också. Så då har man ju en viss erfarenhet. Mm. Och kanske det blir naturligare då att hitta sin mammaroll.
Ja.
Att det finns ju också de som inte alls är vana med barn. Ja. Och då kan det vara utmanande.
Så kan det nog säkert vara rent så här praktiskt också. Ja. Att hur du ska hålla i ett barn och hur du ska byta blöja och sådana saker. Mm. Är ju ganska naturligt då.
Nu har vi ju pratat om graviditet och förlossning och känslan av glädje då man har plussat på stickan. Och, men den här delen då man inte vill bli gravid.
Mm.
Då man tycker att det är ett avslutat kapitel eller att man vill ha paus.
Mm.
Alla orkar ju inte hur mycket som helst att få barnen tätt. Nej. Och få många barn.
Det där har ju varit ett jättekänsligt ämne.
Och är fortfarande för många.
Och är kanske fortfarande inom väckelsen.
Mm.
Jag tycker mig märka att det har blivit lättare att prata om.
Mm.
Och att också många har valt att använda preventivmedel för att på det sättet planera familjen. Mm. Hur har ni tänkt kring preventivmedel, Maria?
Ja, alltså vi tänker ju att barnen är Guds gåva, absolut.
Mm.
Och att det inte är våra händer.
Mm.
Att vill Herren att vi ska få ett barn så får vi ett barn oavsett om vi använder preventivmedel eller inte.
Mm.
Att jag känner inte alls att det är mina händer. Men visst, skulle vi inte använda preventivmedel så skulle jag garantera att bli gravid direkt.
Mm.
Menstruationen är igång.
Mm.
Så jag är tacksam att det finns och det här.
Jag tycker ju att dilemmat ligger i att ingen av preventivmetoderna är speciellt bra. Dels finns det ju sådana som strider direkt mot en kristen livssyn. Mm. Att du stöter ut ett befruktat ägg till exempel. Det...
Mm.
Men sen är det ju också lite krångligt med preventivmedel.
Mm. Jag tycker inte om den där tanken heller att vi undviker att ha sex när kvinnan har ägglossning.
Mm.
För att då har hon mest lust.
Mm.
Och jag tycker den där lusten ska också bejakas i ett äktenskap. Mm. För det är så viktigt.
Det är intressant det där. Att lusten är som mest när risken eller chansen för att bli gravid är som störst.
Ja, Gud har planerat det bra.
Ja.
Mm, för vi ska ju föröka jorden.
Ja. Samtidigt när du sa att du tänker att ni blir gravid ändå om det är meningen fast ni använder preventivmedel så använder vi väl ändå preventivmedel för att vi inte är beredda just då på en graviditet.
Mm, så är det.
Eller hur?
Mm.
Men skulle du sen bli gravid så skulle du kanske ändå tycker att det är jätteroligt.
Ja, det tror jag absolut. Och jag tänker också att Gud är större än våra tankar och våra preventivmedel. Han kan också svänga våra tankesätt och han kan så en längtan efter ett barn.
Mm.
Om han tycker att där ska det finnas ett barn.
Mm.
Så det är lite intressant och jättesvårt att prata om. Sen tycker jag inte att avbrutet samlag är bättre än att använda preventivmedel. Nej. Alltså det tycker jag är samma sak.
Där är tanken samma.
Mm. Ja. Och nog är det ju viktigt när man pratar om preventivmedel att man är överens i äktenskapet.
Mm.
Och att det är en sak man öppet kan prata med mannen om.
Och varför inte diskutera det här under sällskapstiden, alltså innan du gifter dig?
Ja.
Att man pratar om de här sakerna före också.
För äktenskapet är ju också en gåva.
Mm.
Och visst är det att ha barn.
Mm.
Och familjelivet är att det är också viktigt att vi orkar med de barn vi har.
Mm.
Och att vi inte känner att det här är ett måste och en frälsningssak.
Mm.
Att jag är en bra kristen om jag tar emot alla barn som Herren ger. Alltså det finns ingenting vi kan göra för att nå frälsning eller vi kan inget i oss själva.
Och om man tänker det så stänger man ju samtidigt ut alla kvinnor eller alla familjer från andra samfund.
Mm.
Som inte har följt det här med stora familjer.
Mm.
Och det kan vi inte göra. som med allting annat så får vi väl vara vaksamma. Så att inte egoismen och själviskheten tar överhand. Att vi faktiskt går i bön till Herren. Absolut. Kring de här sakerna också.
Det är ganska intressant, för när vi hade fått våra 4 barn så var jag riktigt nöjd. Alltså vår familj kändes komplett.
Mm.
Och sen väckte Gud en längtan efter det här 5:e barnet. Så visst har Gud, alltså han påverkar oss i allra högsta grad. Och sen när den här längtan kommer och man vet att man blir äldre, att det är nu eller så, kanske inte.
Ja.
Så då är det som, jag tackar verkligen Gud att han uppenbarar för mig att nej, det var inte färdigt.
Mm.
Att jag
det är
sen,
fint.
Ja, att jag sen blev gravid ganska snabbt. Då kändes det att det här är Herrens vilja.
Mm.
Fast jag ofta är jätte sådär, nej, jag orkar inte en gång till. Och ska vi börja vaka med ett litet barn nu igen? Vi som hade sån frihet redan. Så inte det bara rosa moln och härligt, härligt att få ett barn till när man närmar sig 40.
Mm. Och på samma gång som vi pratar om graviditet och preventivmedel och att få barn eller inte vara beredd att ta emot ett barn, så vet vi att vi också har den här gruppen som inte själv kan få barn.
Ja.
Och vi har ju också blivit ombedda att vi skulle ta upp det temat, ofrivillig barnlöshet. Och då vänder vi oss faktiskt till er som lyssnar. Ifall att du har den erfarenheten och är beredd att dela din berättelse med oss och våra lyssnare, så ta gärna kontakt. Och det här gäller egentligen också alla andra ämnen som du gärna skulle önska att vi skulle diskutera här i podden. Så välkommen att ta kontakt och ge förslag. Gärna med. Jag tror att vi ska avsluta det här avsnittet med att be. Jesus, idag tackar vi dig speciellt för barnen. Vi ber för alla mammor, alla gravida. Vi ber för de som längtar efter ett barn som ännu inte har kommit. Tack Herre för att du har lagat det här så här som du har lagat det. Hjälp oss att bära den här glädjen och smärtan som det kan innebära att vara gravid, att föda och att sen fostra barnen. Tack för att våra barn är dina i första hand.
Och så ber vi att du ska ta bort all oro som vi känner och all ängslan, och att vi kan förlita oss på dig i allt. Amen i Jesu namn.